Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag tipsa om vårens arrangemang. Du hittar hela vårens program på vår hemsida och i julnumret av Hälsning som också finns på vår hemsida. Men det gäller temadagen om själavård idag, den 11 januari. Det gäller vårens kvällsbibelskola som börjar den 13 januari. Det gäller bibelkonferensen om den nicenska trosbekännelsen. Det är år 1700 år sedan den kyrkomötet i Nicea. Detta är den 21 och 22 februari. Och det gäller kortkursen om den heliga treenigheten med Carl Beckwith den 24 och 25 februari. För information och anmälan till dessa och andra arrangemang gå in på www.ffg.se.
Andra årgångens evangelium för nyårsdagen finner vi i Lukas 13:69. Vi inleder med att kommentera några saker i den grekiska grundtexten. I vers 6, participet tseton, det kan antingen uttrycka syfte, han kom för att söka frukt, eller sett han kom sökande efter frukt. Tria ette i vers 7 är antingen nominativ eller akkusativ. Tar vi det som nominativ är det en del av utropet se tre år. Tar vi det som akkusativ syftar det på hur lång tid som gått i tre år. Afho är en relativ fras som med tiden stelnade och fick betydelsen från tiden när eller sedan. Verbet erchomai står i presens. När presens används tillsammans med något som uttrycker dåtid eller en utsträckt tid med implikationer för dåtid, som här, tre år, signalerar detta en aktivitet som påbörjats i dåtid och fortsätter in i nutid. Verbet katargeo betyder att använda upp, slösa, göra ineffektiv eller göra kraftlös. Det är oklart om det här syftar på att det tar upp plats i vingården eller om det syftar på att det suger ut näringen för de andra träden. Kanske båda betydelserna finns här på samma gång. Hehos hoto i vers 8 har en fixerad betydelse. Den fortsatta tiden till en viss tidpunkt, alltså tills. Vers 9 innehåller en rad varianter i handskrifterna. Det är ofta ett tecken på att syntaxen är oklar eller svårbegriplig. Så är fallet här. Kan men på jäse karpon eis to melon. Ej de me ge ekopseis auten. Här kan vi till att börja med konstatera att kan men i den första satsen och ej de me ge i den andra satsen uttrycker två möjliga utfall. Å ena sidan å andra sidan. Problemet är här att den första omsatsen saknar utfall. Om det bär frukt i det kommande, det vill säga i framtiden. Man förväntar sig ett så låter stå. Avsaknaden av apodosis, alltså utfallsatsen, kan bero på semitisk influens där det inte är ovanligt att apodosis saknas. Utfallet är underförstått. Det andra möjliga utfallet, att det inte blir frukt, har däremot apodosis. Hugg ner det, uttryckt med futurum. På grekiska kan villkor uttryckas på olika sätt. Den första satsen om att bära frukt tillhör den tredje kategorin, kai, an och om, medan den andra satsen om avsaknaden av frukt tillhör den första kategorin, ej, om. Denna lilla skillnad kan indikera att det senare utfallet, icke-frukt, är mer sannolikt än att det bär frukt. Detta antagande kan också förklara varför utfall saknas i den första satsen. Grammatiken antyder helt enkelt att domen är överhängande. Och om det skulle bära frukt under kommande år, men om inte ska du låta hugga ner det. En del handskrifter, bland annat Alexandrinus, Besai och Textus Receptus, flyttar eis to mellon till den andra satsen. Kai men på jese karpon, ei de mege eis to mellon ekopses auten. Om det gör frukt, men om inte ska du hugga ner det under kommande år. Texten är hämtad från ett längre avsnitt med undervisning som sträcker sig från Lukas 12:1 till 13:21. Det är alltså samma avsnitt som evangeliet på annandag jul den andra årgången. Då läses avslutningen på den första delen av undervisningen som är primärt riktad till lärjungarna. Vår dagstext kommer från den andra delen som riktas till folkskarorna. Det följer direkt på och hör ihop med Jesu undervisning i anslutning till Pilatus massaker av Galileo som offrade i templet och Siloam-tornet som föll. I detta avsnitt, liksom i vårt avsnitt, betonas omvändelsens nödvändighet. Liknelsen som Jesus berättar, den är unik för Lukas, men den är nära besläktad med episoden om hur Jesus förbannar fikonträdet och undervisningen i anslutning till det. Denna sak omnämns av Matteus och Markus men inte av Lukas. I Lukas evangeliet finner vi en parallell i Johannes döparens undervisning som i 3:8-9 hotar det träd som inte bär god frukt med att yxan redan är satt till roten. Liknelsen är uppdelad i två delar. Den första, verserna 6 och 7, handlar om hur vingårdens ägare ger instruktioner om att fikonträd ska huggas ned. Det andra, 8-9, om hur trädgårdsmästaren vädjar om ytterligare tid för trädet men samtidigt hotar det med förstörelse om det inte bär frukt under det kommande året. Så några kommentarer till texten. Både vingård och fikonträd fungerar som metaforer för nationen Israel i Gamla testamentet. Se till exempel Jesaja 5 och Jeremia 24. Med tanke på att det några verser tidigare i Lukas 12:53 anspelades på Mika 7:6 är det möjligt att liknelsen är en anspelning på Mika 7:1. Att det står ett fikonträd i vingården är inte så konstigt. Med vingård kan avses en fruktträdgård med olika fruktbärande träd. Huruvida de tre åren syftar på Jesu offentliga verksamhet är oklart. Klart är att trädet får tillräckligt med tid för att bära frukt. Sannolikt är trädet mer än tre år gammalt. För utifrån lagarna som vi finner i tredje Moseboks 19 kapitel, verserna 23-25, kan man dra slutsatsen att ett träd normalt fick tre år att växa till, därefter tre år under vilken frukten var förbjuden att skörda. Frukten från det fjärde året, det vill säga när trädet var sju år, ansågs ren och skulle offras till Herren. Om det här är det riktiga scenariot har trädets ägare letat efter förstlingsfrukten under tre år och trädet har redan hunnit bli nio år. Situationen tycks då ohållbar, trädets ägare inte på något sätt otålig utan har tvärtom visat upp ett mycket stort tålamod. Trädet är inte bara ofruktsamt, det upptar plats och suger ur marken för andra träd. Trädgårdsmästaren ingriper, vädjar för trädet och tar själv på sig att lufta jorden, gödsla trädet och ställer upp nya villkor för det. Ger det frukt i år, då underförstått får det stå kvar, men om inte så får du låta hugga ner det. Många av liknelserna, särskilt de som är unika för Lukas, har ett öppet slut. Slutet på den här liknelsen är öppen i dubbel mening. Vi vet för det första inte om vingårdens ägare hörsammade trädgårdsmästarens vädjan, även om vi ofta förstår det så. Och för det andra, om han gjorde det, huruvida det blev någon frukt kommande år. Liknelsen lär oss att Gud är långmodig, jämför till exempel andra Petrusbrevet 3:9. Men också att det finns en gräns för hans tålamod. För den som inte bär någon frukt är domen överhängande och vi vet inte när gränsen nåtts. Liknelsen riktades första gången till Jesus samtida landsmän, Guds vingård, som inte tog emot honom. Men den har giltighet för alla tider och gäller inte minst de hedna kristna som har blivit inympade i vinträdet Israel enligt Romarbrevet 11.
Thank you.